Vi ska öppna våra biblar och läsa ifrån första Mosebok, det 35 kapitlet. Och därifrån ska vi läsa den första till den sjunde versen. Flytta nu till Betel och bosätt dig där, sa Gud till Jakob. Bygg där ett altare åt en Gud som visade sig för dig när du flydde från din bror Esau. Då befallde Jakob hela sin familj och alla han hade med sig: gör er av med avgudarna som ni har med er, rena er och ta på er rena kläder. Vi ska nämligen gå till Betel. Där ska jag bygga ett altare åt en Gud som besvarade mina böner när jag var i nöd och som var med mig på min resa. Då gav de Jakob alla sina avgudar och sina örhängen, och han grävde ner allt sammans under terebinten nära Shekem. Sedan började de sin vandring igen. Gud satte skräck i människorna i städerna runt omkring, så att ingen förföljde Jakobs söner. Slutligen kom Jakob och alla han hade med sig fram till Luz, det nuvarande Betel i Kanans land. Där reste Jakob ett altare som han kallade El Betel. För det var ju Betel som Gud hade visat sig för honom när han flydde från sin bror. Gå upp till Betel är temat på den här predikan idag. Berättelsen om Jakob i Gamla testamentet är ju en av de mest alldeles fascinerande berättelserna i Bibeln. Jakob, han kom ut som tvilling nummer två. Och det står att han höll sin bror Esau i ett fast grepp om Esaus häl när han föddes. Det var Rebecka mamma, pappa hette Isak. Men redan i moderlivet berättas det om att det var en kamp mellan de här två bröderna, Esau och Jakob. Och mamma Rebecka, hon var ju frustrerad och orolig och ängslig vad det var som hände. Hon hade ju inte varit gravid innan heller, och föda tvillingar första gången var ju säkert väldigt mastigt. Men Gud talar till henne under sin graviditet. Och så säger Gud till henne i första Mosebok 25 och 23: det finns två folk i din livmoder. Två folkstammar ska skiljas från dig. Den ena kommer bli starkare än den andra, och den äldre ska tjäna den yngre. Det är ganska tydlig hälsning från Gud till en gravid mamma som undrar varför det är sån kamp och sån bråk i livmodern. Men hon upplevde det. Men när vi nu möter Jakob i den här texten så har det ju hunnit gå lång, lång tid sedan Rebecka fick det här ordet från Herren. Esau och Jakob, sönerna till Isak och Rebecka, och Abrahams och Saras barnbarn. Ni vet, Abrahams, Isak och Jakobs Gud, de tre patriarkerna fick man lära sig när man gick i bibelklass, i varje fall på min tid på 1900-talet, länge sedan ish, i Kalmar, de tre patriarkerna. Abraham, Isak och Jakob. De som Gud började att bygga sitt folk med. Och när Gud presenterar sig så tar han de här tre figurerna liksom med. Jag är Herren Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Det är ganska coolt att han liksom hänvisar till tre personer när han ska presentera sig på många ställen i skriften. Det var en parentes, men en cool tanke. De här två killarna, de var ju helt olika personligheter, va? Esau, han var en markens, han var en jaktens man, och han var hårig, verkligen hårig. Namnet han betyder ju faktiskt att han var hårig, och han föddes så hårig så att hans hud liknade en skinnfäll, står det. Det var intressant. Det var en luden liten kille som föddes där. Jakob, han var mer en stillsam person. Han gillade att chilla. Han gillade att vara hemma. Och han var helt slät i sin hud. Så de var sannolikt inga enäggstvillingar, de här grabbarna. Jag är inte expert på tvillingar. Det låter som att jag har studerat tvillingar här. Det har jag inte. Men jag utgår från att de inte var enäggstvillingar i alla fall. Utan de var väldigt skilda. Både utseendemässigt och som personer. Och de växer upp. Och de väljer olika sätt att leva. Esau en dag, han kommer hem från jakten. Han är helt slut. Han är vrålhungrig. Och då har Jakob, chillande Jakob, han sitter hemma där liksom. Han har lagat en soppa. Det är inte kött, för han är ju liksom en vegansk person. Kanske lite mer chill så. Han har gjort en röd linssoppa. Är någon som gillar röd linssoppa? Yes, väldigt gott. Vi har många olika varianter hemma, jag och Maria, på röd linssoppa. Det är väldigt gott. Och det var nybakat bröd. Och när Esau kommer där, så han säger, jag måste få käka. Ge mig av din soppa, säger han till Jakob. Yes, säger Jakob. Och på ett villkor. Alla de privilegier som du har genom att du är den förstfödde, de blir mina, då får du soppan. Vad ska jag med de privilegierna till, tänker Esau. Jag är hungrig, jag måste käka. Så okej, de gör en deal där. Kanske inte skriver på papper, men i alla fall. De gör en deal. Den här röda soppan ger också Esau namnet Edom, som betyder röd. Så förstår Rebecka en tid efter att Isak nu, den gamle Isak, som börjar bli lite stabbig på olika sätt. Han ser illa, han hör illa, han luktar illa. Nej, det står inte. Men han börjar bli lite liksom äldre. Och så var det ju en tradition att fadern skulle välsigna sina söner. Och det var en speciell välsignelse som följde med den förstfödde. Och nu hörde Rebecka, nu ska Isak välsigna sin förstfödde son Esau. Men hon hade ju fått ett ord från Gud som sa vad då? Den yngre. Eller den äldre ska tjäna den yngre. Så hon agerar här nu och tänker, det här får inte ske. Så hon, för det var inte bara en liten grej att man blev välsignad. Det var en stor grej, verkligen. Det var en viktig grej. Så hon sätter igång en plan där hon tillsammans med Jakob lurar till sig välsignelsen åt Jakob. Isak har bett Esau att gå ut och fälla ett byte, och av det bytet laga till en av hans favoriträtter. Men Rebecka ser till att Jakob tar ett djur ur jorden, slaktar det och lagar till en kanonrätt där. Och sen klär hon Jakob i Esaus finkläder. Och så tar hon huden med pälsen från djuret och så sätter hon fast den på Jakobs huvud. Isak, han är ju lite tveksam. Men han ser ju inte riktigt bra. Han hör ju inte riktigt bra och han är väldigt hungrig. Men han har bra doftsinne, står, för han känner ju lukten av kläderna. Det var inte som på vår tid att det luktade sköljmedel om kläderna. Utan det luktade Esau. Alltså, det luktade mark och jakt och Esau och luden. Och ni vet alla de här orden när det gäller liksom Esaus kläder. Så han, och så kände han lite, det var ju faktiskt inte slätt. Det var ju ändå lite, ja. Och hungrig var han. Och så säger, men hur kan det ha gått så fort att du fick det här bytet? Har du knappt gett dig iväg? Ja, Herren din Gud hjälpte mig, säger då Jakob till sin pappa. Han drar sig liksom inte för att liksom komma med en ganska så grov lögn för att få den här välsignelsen. Och så får han välsignelsen över sitt liv. När Esau sen kommer tillbaka och själv har ordnat en Esau-måltid. Men då är det för sent. Då har redan Isak gett välsignelsen som skulle tillfalla den förstfödde till Jakob. Och då fylls Esau en sådan vred och sådant hat mot sin bror. Och han beslutar att så fort Isak har dött, då ska jag slå ihjäl min bror. Han hade lurat av honom hans förstfödslorätt och nu hans välsignelse. Och detta hör också Rebecka. Hon hade bra hörsel, eller så var hon bara en vanlig mamma, ni vet. Mamma som vet allt och har koll på allting. Ni vet? Nej, ingen kände igen sig där. Så hon säger, det här går ju inte, jag kan ju inte förlora liksom mina söner på det här sättet. Så hon tänker att Esau, hans vrede går nog över på några dagar. Så hon skickar iväg honom hem till sitt hemland, till sin bror Laban. Och där ska han vara nu. Så stick iväg, fly för ditt liv, Jakob. Och det är på den resan som Jakob möter Gud på ett alldeles särskilt sätt. Och man kan ju bara tänka sig hur turbulent det här var nu för Jakob. Hur han pushar av mamma, hade lurat till sig välsignelsen och därefter mött vreden och hoten ifrån Esau och blivit ivägskickad. Han som älskade vad då? Att vara hemma och chilla. Det var ju hans grej. Gå där bland tälten, mamma här, moster där, koll på läget, inga vanskliga utflykter. Nu är han på väg. Han bara sticker och han har fått en vägbeskrivning. Det fanns ju ingen GPS på den tiden. Han skulle en bit och han är inte fram på en dag. Och första kvällen, då är nog ganska utmattad. Och han stannar för att slå läger. Och han verkar ju inte ha några bekvämligheter med sig, ingen så här liksom skön ryggsäck med en kudde och en sovsäck. För det står att han tar en huvudkudde, han tar en sten till huvudkudde. Är det någon som har provat det? Det kan ju vara någon sån här riktigt bra grej, men det verkar inte så superbekvämt. Och han lägger sig ner och han är totalt utmattad för att sova. Och så drömmer han en fantastisk dröm. Han ser en stege som når från jorden upp till himlen eller från himlen ner till jorden. Och änglar går upp och ner på den här stegen. Och så hör han Gud tala. Tala ord som skulle definiera Jakobs liv för alltid. Då kan vi ta nästa bild där. Och Gud talar till Jakob och säger, jag är Herren. Och så kopplar han Abrahams och din fars Isaks Gud. Jag ska ge dig marken du nu ligger på till dig och dina ättlingar. Dina ättlingar kommer att bli som stoftet på jorden. Du kommer att utbreda dig från norr till söder och alla jordens folk kommer att bli välsignade genom dig och dina ättlingar. Jag är med dig. Jag ska skydda dig vart du än går. Jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska aldrig överge dig. Det jag har lovat dig, det ska jag också göra. Nu är det inte bara att det är lite kallt in i kyrkan här, men när jag läser det så tycker jag man får nästan kalla kår här på armarna. Vilket ord han får när han sticker iväg här. Och Jakob vaknar upp och så kallar han den här platsen för Betel, Guds hus. Han säger, Herren är verkligen här och jag visste inte om dig. Jag lade inte märke till dig. Och här ger Jakob ett löfte tillbaka till Gud. Gud, om du är med mig på detta som kommer hända mig, då ska du vara min Gud och jag ska följa dig. Och så vandrar han och vidare från sitt Betel med lite lättare steg, med lite klarare blick och med en helig upplevelse i sitt hjärta. Berättelsen sen om Jakob och hans familj är ju värd en egen lång predikan. Men det blir inte det nu, utan det blir någon annan gång kanske. Men han gifter sig med två av sina kusiner, Lea och Rakel. Och han får deras slavinnor Silpa och Bila som bihustrur. Och med dessa kvinnor får han 12 söner och minst en dotter. En dotter som heter Dina. Och efter många år i landet hos sin farbror, det blev inte bara några dagar där som Rebecka trodde, utan blev många långa år. Då vänder han tillbaka till sitt hemland igen. Och där möter han Esau och han försonas med sin bror. Och han utkämpar en märklig kamp med Gud vid Jabboks vadställe. Och där får han ytterligare en ny välsignelse. Och där får han också ett nytt namn. Jakob. Du ska inte heta Jakob längre. Du ska heta Israel. Den som kämpar med Gud och med människor och har vunnit seger. Eller den som kämpar med Gud och människor och har överlevt. Så skulle man kunna översätta det också. Hans gång är annorlunda efter det mötet. Han haltar fram då höften slogs ur led vid Jabboks vad. Men framförallt har han fått en ny inre identitet. Han är Israel. Man kan ju fundera på, kunde inte Gud gett namnet Israel direkt till Abraham? Han var ju mer stabil. Eller kunde inte Gud gett namnet Israel lite senare till Mose som verkligen var en hjälte? Men vet, det är märkligt att den här filuren Jakob skulle bli den som fick bära namnet Israel. Han som bedrog. Han som lurade. Han som inte drog sig för att dra en ganska så grov lögn inför sin egen far. För att få välsignelsen som egentligen inte tillhörde honom. Han blir Israel. Stamfadern. För Israels folk. Ja, man kan förundra sig. Men Gud går inte våra vägar. Och av en filur och en bedragare blir den Israel när Gud kliver in. Och det är det som är evangeliet. Det är inte våra meriter. Det är inte vår historia. Det är inte våra erfarenheter som räddar och frälser oss. Det är Guds ingripande genom Jesu död, begravning och uppståndelse som räddar oss. Vi är alla filurer. Jag tycker det var roligt att använda det ordet idag. Märkte ni va? Vi är alla filurer. Som blir Israel i mötet med Guds barmhärtighet. Det hängde inte på att du var lyckad. Det hängde en man på ett kors. För din och min synd. För att vi skulle bli frälsta och hjälpta och helade. Och få en ny identitet in i våra liv. Där vi kan stå räta och fasta. Och där skulden och skammen inte längre definierar oss. Så säger Gud till Israel, till Jakob. Gå tillbaka till den här platsen. Till Betel där jag mötte dig. Gå tillbaka dit. Jag kan ta nästa bild. Betel, platsen där Gud uppenbarade sig. Jag tror att vi alla har ett Betel. Eller en plats, en upplevelse där Gud uppenbarade sig för oss. Och om du inte har det så finns det ett Betel som väntar på dig längs din livsresa. En plats, och jag tycker om det, när Jakob säger vi ska gå upp till Betel igen. För det var platsen där Gud svarade på mina böner när jag var i nöd. Och visade sig att han skulle vara med mig på min livsresa. Jag tycker det är så vackert. Så underbart. Han som svarar på dina böner. När du är i nöd. Och som säger, jag är med dig på den resa som ligger framför dig. Jakob hade ju inte en susning. Han lämnade sin mamma och pappa själv. Han kommer tillbaka många, många år efter. Med en stor familj. Med många tjänare. Med ett helt hav. kanske inte ett helt hav, men i alla fall en liten sjö. Så kan man säga. Av boskap och kreatur och djur. Han är en rik man. Det har hänt massor med saker. Upp och nedgångar. Men Gud har hela tiden varit med honom. Och så som Jakob förvånat säger, Gud var verkligen här och jag visste inte om det, så är Gud verkligen med dig även om du inte alltid vet om det. Även om du inte ens alltid tror på det eller ser det, så är Gud alltid med dig. Och han är alltid med mig. Du trodde du var övergiven och ensam. Du flydde bort ifrån problem som du hade pushats in i eller själv orsakat. Du ropade till din Gud som du ännu inte ens lärt känna men anar att han fanns. Och Betel, det är den oväntade platsen. Det är den oväntade platsen. En sten som huvudkudde är kanske inte den bästa utgångspunkten, kan man tänka. Och så är det så trösterigt att tänka så här, att det var när Jakob la sig ner för att sova som Gud talar. Ibland i allt jagande, i allt tänkande, i allt processande, i allt arbetande, i allt fixande och allt krejande, kan det bästa och klokaste vara att bara lägga sig ner och vila. Jag brukar säga att ibland måste man vila sig i form. Bara lägga sig ner och vila. Och Bibeln säger så här, Psalm 127, vers 2. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger Gud sina vänner när de sover. Det händer grejer när du och jag vilar och bara plockar undan. Det berättas om Martin Luther, den gamla reformatorn på 1500-talet. När han var som mest stressad och jagad, så brukar han säga till Gud ungefär så här. Gud, är det din värld eller min värld? Är det din församling eller min församling? Det är din värld, Gud. Det är din församling. Och nu är jag trött, så nu går jag och lägger mig. God natt. Det är en ganska skön livshållning. Det betyder inte att man inte ska ta ansvar för sina prylar, inte det jag säger. Men det finns en plats. Det finns ett Betel. Det finns en Guds uppenbarelse som kommer in i ditt liv när du minst anar det, men när du mest behöver det. Då kliver Gud in. Vi behöver vända tillbaka till den platsen och inte glömma det. Lova Herren min själ och glöm inte bort vad gott han har gjort. Glöm inte bort ditt Betel, min kära vän. Det Gud sa till dig. Orden han talade in i ditt liv. Ja, men de har inte uppenbarat sen. Men håll fast vid det som Gud har sagt till dig. För det blir som Gud har sagt. Vi kan ta nästa. Men Betel är inte bara platsen där Gud en gång uppenbarade sig. Betel är också platsen där Gud uppenbarar sig. Och jag tänker församlingen. Det är ett Betel. Dit vi får komma och fira gudstjänst och leva i relation med andra. Betel, Guds hus. Det är ett väldigt vackert namn på en församling. Har ni tänkt på det? Det finns en del Betelförsamlingar över Sverige. Jag tycker det är vackert. Det är inte så många längre. Men det finns några. Och så finns det ju en känd församling i USA som skriver mycket bra lovsånger. Bethel. Ut säger man väl om jag kan engelskan skapligt, va? Betel, Guds hus. Men alla församlingar är ju faktiskt ett Betel på grund av det Jesus säger. Där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. Så pingstförsamlingen i Hässleholm, eller vilken kyrka du nu tillhör, din husgrupp, din hemgrupp, det är ett Betel. Det är en plats där Gud uppenbarar sig. Och jag tror det är viktigt att älska församlingen för vad den är och inte för vad den borde vara. Det är så lätt att vi har bilder hur det borde vara. Så borde det vara, så borde de bete sig, så borde vi sjunga, så borde vi be, så borde vi det, så borde vi det. Och där är, och så blir det ett glapp och så tappar man kärleken till det som är. Tänk att leva i en familj där den du lever med älskar en bild av dig, hur du borde vara. Men aldrig älskar dig själv för den du är. Hur trevligt blir det på en skala 1-8? Inte så väldigt trevligt, för man känner sig aldrig tillräcklig, eller hur? Ibland i längtan efter att nå längre, att se mer ske, att utvecklas och så vidare, så kan det finnas en frestelse här, tänker jag. Att inte älska sin gemenskap för vad den är, utan alltid se något annat. Och till slut tappar man kanske ens glädjen över det som faktiskt är bra. För det kunde varit bättre, eller hur? Och det betyder inte att saker och ting kan bli bättre. Det är klart det kan, eller hur? Det är ju den förhoppning som jag tror alla fruar har när det gäller sina män. Han kan bli bättre. Så, eller hur? Är ni med på min point? Den är lite kanske så haltande, men det finns något viktigt i detta. Jag tror att det här är superviktigt i den här tiden. Det är här. Att vara med och tillsammans med de heliga förstå höjden, bredden, längden, djupet av Guds kärlek. Inget kan ersätta gemenskapen i en levande församling. Och i en levande församling så är det positivt och negativt. Det är segrar, det är strider, det är förluster, det är allt möjligt hela tiden. Och det betyder också att det lever, att det andas, att det är till. Och jag blir allt mer tacksam när jag ser över landet. Jag har inte hela blicken, men jag ser en del församlingar. När man ser liksom församlingar som träffas och man kämpar och man sjunger och man har bibelskola och man delar ut matkassar och man gör allt möjligt. Det är så mycket positivt på gång i den här tiden. Det är fantastiskt att se. Nu i eftermiddag klockan 17 så kommer jag inte vara här på ukrainskt möte, för jag ska vara i Eslöv och predika. Pingstkyrkan i Eslöv. En jättehärlig liten församling, men det sker saker framåt hela tiden. Där Gud gör saker. Och det är så uppmuntrande att få liksom besöka Guds församlingar och se vad Herren gör. Jag tror vi behöver påminna varandra hur viktigt det är att vi älskar varandra för dem vi är och inte för vilka vi borde vara. Och jag tror att i en atmosfär av vänlighet och kärlek, då kan man växa och utvecklas. Men jag tror också att det är tvärtom. Där vänligheten och kärleken inte finns, då krymper man. Då krymper man. Betel är ett Guds hus. Det är ett Guds hus. Du kan inte sätta upp något namn på det här huset. Bjärvårdskyrkan. Eller Liljenbergsförsamlingen. Det går inte. Därför är Guds. Den här församlingen tillhör honom. Vi tillhör honom. Han har köpt den med sitt eget dyrbara blod, står det i Apostlagärningarna 20 och 28. Gud värderar sin församling superhögt. Tar vi sista bilden där. Betel. Det bär du alltid med dig. Alltså Guds hus, Guds närvaro. Därför att i det nya förbundet så är ju Betel inte templet i Jerusalem. Utan Bibeln säger, vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er. Och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte själva. Ni har köpt fria och priset är betalt. Ära därför Gud med er kropp. Och det står också i första Petrus. Därför är ni nu själva levande byggstenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer. Som Gud tar emot med glädje på grund av Jesus Kristus. Gud här. Kristus i era hjärtan. Du är, ett litet Betel där du går fram. Gud är där med dig hela tiden. Och det är fantastiskt. Det är helt underbart. Och allt som oftast konstaterar man så här, Gud är här och jag visste inte om det. Nej, men han är med dig. Han bor här på insidan. Din kropp är ett tempel för den helige ande. Fantastiskt. När det nya förbundet skrevs in så var det inte på tavlor av sten. Utan det var i vårt hjärta. Där. Levande ord ifrån himmelen. Gud bytte bort stenhjärtat. Och så gav han ett levande hjärta. In i våra liv. Genom sin helige ande. Genom Guds ande. Det är det som gör hela skillnaden. Att Guds ande ger liv. Bokstaven dödar. Anden ger liv. Och genom oss förmedlas Guds Betel. Där vi går fram. Och jag tänker, att jag var mycket mer medveten och uppmärksam här. Mitt i det vardagliga och det nära så är Guds hus närvarande. Gud är. Allt är möjligt därför att Jesus är mitt ibland oss. Han är med dig. Och det sa som en gammal evangelist på 1800-talet som fick se många helanden. Han sa så här, han heter Boltzius, han sa så här att här kommer Gud och Boltzius. Han heter efternamn, alltså inte förnamn. Han heter Fredrik, tror jag, förnamn. Och vi är alltid i majoritet, sa han. Och så gick han. Det var en ganska skön inställning. Här kommer Gud och Boltzius och vi är alltid i majoritet. Och så tjänade han Gud. Gud var med honom överallt. Liksom. Och han bad och han välsignade människor på ett naturligt sätt. Inget konstigt. Men på ett naturligt sätt. Och Gud använde honom. Mitt är det vanliga. Där är Gud. Då blir det som systern. Ni vet, i en kyrka. Hon sa så här. De säger att det är dåliga möten i kyrkan. Men ni vet, när jag sitter alltid härligt. Varför då? Betel var här. Hon levde i gemenskapen med Gud. Inte bara hon kom på söndagen och satte sig i bänken och kände efter. Är det bra? Är inte bra? Nej, för att hon hade Gud här hela tiden. Så det var bara pang. Och det är så för dig och mig också. Gud är där hela tiden. Där jag sitter är det alltid härligt. Därför att Jesus är nära. Så låt oss gå upp till Betel. Låt oss leva varje dag i medvetande och uppmärksamhet om Guds närvaro. Han som svarar på dina böner när du är i nöd. Och är med dig på din livsresa. Hörde du? Han som svarar på dina böner när du är i nöd. Och som är med dig på din resa. Och i nöden så visar sig ofta nåden tydligare. Och är med oss och bär oss. Och Gud överger oss aldrig. Och när det är som svårast, då kommer han oss till mötes på det ena eller på det andra sättet. Eller på det tredje eller 86:e sättet. Eller vilket du nu än räknar. Han kommer. Och han gör alltid en väg för den som beder. Det finns alltid en väg. Det finns alltid en väg. Men framför mig ett stort hav. Bakom mig så skränar fienden. Ta det lugnt, Mose. Du har en stav i handen. Han sträckte ut staven över havet och havet klövs mitt i tu. Det finns alltid en väg. Var den synlig? Hade man gjort en plan, en strategi? Nej, men Gud gjorde en väg för sitt folk. För han hade lovat en sak. Jag ska leda mitt folk hela vägen. På samma sätt har han lovat dig och mig. Jag är alltid med dig. Jag är alltid med dig. Jag överger dig aldrig. Jag sviker dig aldrig. Där det inte finns en väg, där gör han en väg. Halleluja. Så de kunde gå genom havet torrskodda. Eller hur? Fantastiskt mirakel. Halleluja, Jesus. Vi behöver söka Guds ansikte och hans närvaro. Och ibland stanna i vårt Betel. Bara vara inför Gud. Utan agenda. Utan alla listor och lappar på bönämnen. Det finns tid för det också. Men ibland bara vara inför Gud. Inför honom. Umgås med honom. Och låta hans liv påverka oss. Låt oss gå upp till Betel. Ska vi bedja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herre, tack att du som var med Jakob på hans resa. Tack att du som hörde hans bön när han var i nöd, Herre. Tack att du av filuren gjorde en faders gestalt för en hel nation. Tack att du har våra liv. Det som ibland är så trasigt, så ynkligt, kan göra fäder och mödrar in i en tid för ett nytt land, för en ny tid. Tack att du räknar aldrig bort en enda människa, Herre. Jag prisar dig för det heliga gudsmötet, Herre. Och jag tackar dig att vi får vara en del av en församling som är ett Betel. Jag tackar dig, Herre, för att du också har lagt gudshuset och gudsnärvaron i våra hjärtan. Och vi bär ett andligt liv. Halleluja. Ett liv som aldrig ska dö. Även om det fysiska livet dör, så kommer det liv som du har planterat i våra hjärtan att leva i evigheters evighet. Prisa dig och ära dig, Herre. Hjälp oss att älska varandra. Med kärlekens blick se varandra. Med vänlighet tala till varandra. Hjälp oss att älska varandra för dem vi är. Vi ber om barmhärtighet och nåd i relationer, i tilltal, Herre. Vi ber om din kärlek, Jesus. Vi ber om din godhet, Herre. Vi ber om din barmhärtighet, Herre. Halleluja, Jesus. Och vi ber om tider där vi vänder ifrån vårt eget bygge. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja Jesus. Till dig Herre. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Kimana shantara lagantos. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Jag tackar dig Herre, jag prisar dig Herre. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Och Herre, vi bekänner Herre att det här, det är ditt hus. Det är din församling Jesus. Det är ditt verk att vi har överhuvudtaget blivit frälsta och förlåtna. Det har ingenting med oss att göra, utan det har med dig att göra. Det är Guds hus. Och vi tackar dig här för att vi får vända tillbaka till detta gång på gång här. Böja våra liv och ta emot din trofasthet och din kärlek här. Halleluja. I Jesu namn här. Amen. Halleluja Jesus. Vi ska ta stund här och ska vi be tillsammans. Halleluja. Du som behöver möta Jesus. Du som behöver ett vidrörande av honom. Den här gudstjänsten 24 mars 2024 kan bli en betelplats för dig. Det där oväntade mötet med Jesus som du behöver. Halleluja Jesus. Det viktigaste beslutet du tar, det allra viktigaste beslutet du tar, det är att bli frälst. Att be till Gud och säga, jag vill ta emot dig i mitt hjärta. Det finns inget viktigare. Det finns inget bättre. Det finns inget som är så underbart som att få Jesus i sitt hjärta. Den största. Det kan ske här idag. Bara säg Jesus, jag vill ta emot dig. Men du kanske är där med som Jakob var. Du har bett dig iväg. Och du är trött. Du är så in i märgen trött. Men Herren kan möta dig precis där. På ett överväldigande sätt. Halleluja. Halleluja Jesus. Var den är, hur den har det, vad den behöver, så har Gud ett svar i Jesus Kristus för dig. Halleluja. Och du kanske också är här som behöver göra en återvändning tillbaka till ditt Betel. Det har varit så mycket som har hänt, det är så mycket annat. Så du har tappat fascinationen och glädjen och segern i det som Gud har gjort. Vet, det finns kvar där. Gud har inte lämnat. Eller hur? Han är där. Han är där. Och han möter inte dig med pekfinger som säger du skulle, du, utan han möter dig med en öppen famn. När vi böjer oss i ödmjukhet och säger Gud, jag behöver dig. Så möter han dig. Halleluja Jesus.